Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Kjola upp, sugepuss och hejsan alla morgonpigga radiosjälar. Välkommen till lördagsupplagan av Dilemma. Det är den 27 januari idag. Förlåt, är det inte alls. Februari till och med.
Ja.
Det är sista helgen på vintern. Kan du hålla med om det, panelen?
Ja!
Mm.
Och sen är det vår då, eller?
Det är nästan sommar, tycker jag.
Ja, faktiskt. Det har varit lite sån här skön vecka.
Svensk sommar är det.
Svensk vår. De ni hörde är tre stycken glada panelmedlemmar. De har glidit in här som tre stycken nybadade buddhistmunkar på väg till morgonbönen. Thomas Järvheden, välkommen hit.
Hej.
Hej. Ståuppkomiker och artist.
Mm. Mm.
Gammal i gamet.
Ja.
Mm.
Det har väl gått ett år nu sedan vi började med det.
Är det något mer jag ska säga om dig?
Nej, det behövs inte. Jag är mer en nudistmunk än buddhistmunk, ja. Faktiskt.
Oj då.
Mm. Ja, precis. Mm. En, absolut. Josefin Crafoord
också. Men man gör ändå ingenting.
Ja.
Mm. Välkommen Josefin.
Tack så hemskt mycket.
Mm. Programledare och gammal radiolegend.
Jag gillar att vara legend.
Podcaststjärna har jag.
Levande legend, kan man säga så.
Mm. Kjell Eriksson är här också.
Ja, nu får vi höra.
Sitter inne lite grann för Henrik Viseus.
Gör jag idag, eller?
Ja.
Någon gång var det ju för Järvheden.
Ja, du sitter inte för lite alla.
Nej, men jag har alltid varit en vikarie. Det är alltid, varje gång det är någon som ringer, kan du göra det här? Då är det någon annan som har dött eller svimmat eller är sjuk. Eller... Mm. Men så är det. Hela livet har varit så.
Fast var glad för det. Det är någonting positivt. Ja. Det känns som att man vinner när man vikarierar.
Jag tänker på Henke Larsson. Han gjorde ju en karriär på det. Han blev ju han är ju legend fortfarande i Barcelona som deras inhoppare.
Så han inhoppare, ja.
Precis. Han är den dyraste stand-innen, tror jag, någonsin.
Vadå, tar Kjell mindre än Henke Larsson?
Jag vet inte.
Momsar han också, eller? Plus momsen.
Man hittar Kjell på statist.se. Så du kan precis vilka inhopp som helst.
125 spänn för en dag.
Mm. Hörru ni, panelen, ska vi göra ett sånt kanonprogram idag?
Ja, 11? Kan vi inte göra det?
Ska vi göra ett sånt program så att folk ska komma ihåg var de var när de hörde Dilemma? Idag.
Ja,
det tycker jag.
Ja. Det är skitbra. Det är som Palmemordet.
Precis, alla ska komma ihåg exakt vad de gjorde, vad de var när de hörde Dilemma idag den 27 februari.
Mm. I 30 år.
I 30 år framåt.
Mm. Och då måste vi nästan döda någon i panelen.
kommer Aftonbladet skriva om det här också, har ett nytt spår.
Mm. Kan vi bara, ja, om ni dödar Anders, då är det jag som får ta över.
Just det.
Men om ni dödar mig, då är det ju, ja, då blir ni av
med mig. Vi kan ju inte döda Kjell, för då har vi ingen vikarie.
Ja, det kommer Henke Larsson. Ja, det är roligt med radio.
Nej. En zombie. Ja, nej. Hörrni, vi ska inte sitta här och babbla, utan vi ska prata om folks problem som de har skickat in på dilemma@mixmegapol.se. Vi börjar med Petra om en stund. Hennes grannar håller henne vaken om nätterna. Hur låter det?
Oj,
snuskigt. Bekant.
Det låter som att det är något snusk.
Små snuskigt. Ja. Det är det inte.
Nähä.
Kan vara en stereo, okay. Kan det vara.
Kan vara något annat också. Vi ska höra mer sen. Petra skriver så här, hejsan Dilemma-panelen. Jag har problem med mina grannar. Det är ett par i 35-årsåldern som stör min sömn varje natt. Inte på ett härligt sätt, om ni förstår hur jag menar, utan genom bråk, gap och skrik. Det sker alla möjliga tider under kvällen och natten. Jag brukar knacka i väggen för att uppmärksamma dem på att de stör, men då har de bara börjat knacka tillbaka. Tjejen flyttade in där för knappt ett år sedan och det här startade ganska omgående. Killen levde ett ganska vilt ungkarlsliv i 5 års tid och till slut så fick jag nog och klagade. Då blev det tyst i några år tills hon flyttade in. I natt väcktes jag 2, 4 och 5 under natten. När hon till slut knackade tillbaka den här kvinnan så ropade jag att de skulle vara tysta. Då skrek hon, vi knullar. Vilket jag är övertygad om att de inte gjorde. Vad ska jag göra? Jag har tappat hoppet om att prata med dem eftersom de inte har lyssnat tidigare. Ska jag kontakta hyresvärden igen? Med risk att de kanske får en varning, undrar Petra. Vad säger Thomas Järvheden?
Det korta svaret är att ja, det tycker jag nog. Mm. Folk kan ju inte bete sig, alltså. Jag fattar inte. Jag har alltid haft jobbiga grannar också. Och man blir galen till slut.
Är du en sån som knackar på först och säger, eller går du direkt till hyresvärden?
Nej, jag är en sån typ som knyter näven i fickan och lider i 12 år. Och sen flyttar jag. Ja, men jag har ju bankat tillbaka så här, men oftast är det bara, man blir bara förvånad att folk inte fattar. Jag har haft så många jag har ju skrivit en låt som heter Grannlåten till och med, och den är ju totalt bara för att den kommer ur ren frustration.
Mm.
När jag en tjej hade fest under oss hela tiden. Så hon var student. Och så gick jag ner någon natt och bara, vad fan är det frågan om? Så det är en tisdag, det kan inte bara, det låter som ni har fest i vårt sovrum. Hon bara, ja men är det en dotter då? Hon skriker ju så på nätterna. Man bara, ja men hon är ju ett år, vi kan inte det, alltså, det,
fast skrik som skrik.
Nej, för det ena, kan man rå för och det andra kan man inte rå för.
Ja, man kan åtgärda det först. Man kan
stoppa en handduk i baby nu.
Precis.
Josefin Kraff, vad
sa du? Jag är med i där, skrik som skrik, om vi nu ska dra sådana paralleller. Jag har en familj bredvid mig som har tre barn, och det kan vara ganska röjigt där inifrån ibland, men jag ser det lite som hela tiden att men jag låter dem köra sin torktumlare på natten och höra, jag står ut med deras barnskrik, och de har väl något bråk då och då ibland, tycker jag mig höra också, för att då kan jag spela min musik och kanske ha någon fest eller...
Du har en innestående.
Ja, jag gillar det. Jag gillar att ha en innestående. Alltså, jag tycker att det är en skön grej, men i det här fallet, med tanke på att det verkar handla om bråk och att det är hela tiden, för det är väldigt jobbigt att höra folk som bråkar, tycker jag, så kanske det är läge att ringa den här hyresvärden, tycker jag, för att det kan ju vara så att någon tar skada också.
Det kan det faktiskt vara.
Ja, så att man ska vara, nej, om det är för mycket och hela tiden.
Och Petra har ju knackat.
Men knack och det där, skit i det, det tycker jag, det känns väldigt såhär, okej, om du är en gammal 90-årig tant, så kan man knacka.
Titta med
knacka. Ja, men då är det okej. Men,
jag tycker klockrent att knacka.
Ja, men jag tycker man faktiskt, ja, knacka på dörren så att någon öppnar och säger, hallå, vad håller ni på med? Nu får ni fan skärpa er. Det tycker jag är bra, men inte knacka med någon pinne.
Kjell Eriksson.
Jag har knackat en gång faktiskt. Jag har bott så länge i huset nu, så att jag har haft massa olika grannar, och de flyttar så... Alla flyttar alltid runt omkring mig.
Förstår du vad den gemensamma nämnaren är?
Ja, det är att de flyttar från mig.
Varför gör de det, Kjell?
Jag vet inte.
Är du högljudd?
Jag tror jag snarkar faktiskt.
Du snarkar så pass högt så att grannarna...
flyttar. Nej, jag vet, jag har ingen aning, men jag använde en snarkapp en gång och kollade av det. Och det
var, hur funkar det? Alltså, är det någon slags...
Nej, men då spelar den in när man snarkar. Det var skitläskigt, för jag pratar i sömnen och allt möjligt.
Men det hjälper inte grannarna för att de spelar in?
Nej, men det var läskigt att höra själv hur jag lät. Att jag sa konstiga saker och så.
När du snarkade?
När jag snarkade.
Så du sa saker när du snarkade?
Jag pratade tungor typ. Nej, men jag vågar inte använda appen igen. Men om det finns så kan jag göra och ta med dig hit någon gång, så vi spelar upp det då.
Okay. Ja. Okay. Men det finns ingen som tycker att det går för långt att prata med högersvar?
Nej, inte i det här fallet alltså. Nej. Jag tycker det är bra.
Jag tycker mycket om det här med att man har en innestående. Jag tänker alltid så. Varje gång jag hör dem håller på och gapar och skriker,
och det här med att det är olika,
då tänker jag så här, vänta ni bara. Och
sen att det är olika tolerans, att det är olika toleransnivåer från liksom olika skrik.
Jag vill dra bebisskrik över samma kam. Man kan få en bebis tyst. Så okay. Är det.
Sista ordet jag vill.
Ja, det är två ord. Det ena var att det där var idiotiskt. Man kan få en bebis tyst.
Ja, det andra är att
det finns en grej också. Man kan täta en vägg så att den blir lite mer ljudisolerad. Och det får ju man hota hyresvärden med. Så antingen så vräker du dem eller ger dem en sista varning nu. Eller så får du bekosta en tjockare vägg. För det går att göra. Lägger man på ett par centimeter till.
Det ska man säga till alla som skaffar barn. Skaffa ljudisolerat rum. Annars ska du inte skaffa barn.
Det kan man göra.
Ja, tack. Rasmus har skrivit till oss. Hejsan, hejsan, Dilemmapanelen. Jag har bott ihop med min sambo i snart ett år. Varje gång jag berättar något, till exempel att jag har haft en jobbig dag på jobbet, så kontrar hon alltid med något som har hänt henne. Och det är alltid ännu värre. Ibland har jag sagt att jag bara vill ha hennes stöd, men det hjälper inte. Nästa gång jag berättar något så är det samma visa. Det är inte bara jobbiga saker, utan det är samma sak om jag berättar något konstigt som har hänt eller att jag har gjort något bra. Hon har alltid varit med om något konstigare eller gjort något ännu bättre. Det känns som att hon alltid förminskar min upplevelse. Men samtidigt så måste ju hon få berätta historien hon också. Jag vet inte vad jag ska göra. Borde jag be henne vara tyst och lyssna på mig och bara mig? Med risk att göra henne förbannad, undrar då Rasmus. Vad säger Jossan?
Det här är ju... Alltså det är otroligt störande när man märker det här med någon kompis eller så. Men det är ännu mer störande när man märker att man har det draget själv. Det är fruktansvärt.
Men det är att man slutar lyssna, tror jag. Att man bara väntar på att man ska säga någonting som...
Ja, men det är för att någon berättar något och så påminner det om något som har drabbat en själv. Och då blir man så ivrig och så här, oj, jag måste berätta det här. Och det är otroligt irriterande när man känner det med en vän då, som inte ens kan lyssna och höra vad man säger. Och jag har ju ett stråk av det här i mig, vilket jag försöker liksom tänka på det så gott jag kan. Men så har jag också en vän som också har det i sig, minst sagt. Och jag gjorde så att jag började prata om så här konstiga saker för att se vad han skulle så här...
Som vadå till exempel?
Ja, men jag tänkte så här, undra vad han inte skulle kunna toppa med. Ja, men han har inga barn. Ja, men då berättade jag någonting om mina barn. Och, så, och då var det så här, ja, min systers barn. Alltså då kom det ändå någonting. Så det var som ett så här roligt experiment.
Du ville vinna. Är det det att man vill vinna?
Nej, men
alltså... På något sätt. Alltså i upplevelser.
Nej,
jag tror det handlar om självupptagenhet bara.
Jag tror att det är en dålig vana kan det vara också. Jag tror inte allt att det behöver handla om självupptagenhet, utan bara att det är en dålig, man märker inte själv. Jag har märkt det när jag har lyssnat på mig själv, till exempel i radiosammanhang någon gång, så har jag märkt att, men gud, vad håller jag på med? Varför ska jag dra min story när jag, istället för att bara så här, ta in den här andra.
Så ta inte ifrån någon annan deras upplevelse.
Nej, och det är verkligen, det är fult. Mm. Vad
säger du, Kjell Eriksson?
Nej, men jag kan också ha de där dragen ibland. Och så, jag vet, när jag och min mamma pratar med varandra så vet jag att det alltid är så, åh, hej, jag har så ont i huvudet. Ja, gud, huvudvärk, det har jag också. Man försöker toppa varandra hela tiden. Men jag tänker att jag försöker tänka positivt. Mm. När jag råkar toppa andra så tänker jag att det är ju för att jag lyssnar på dem och tar in deras ord och bearbetar det i mig. Och sätter in deras historia i mig själv så att jag blir...
Och så lägger du till lite grann för att du ska låta
till.
Bättre.
Ja, nej, men jag tänker att det är mer så att jag är medkännande, så att jag får empati för jag kan leva mig in i deras huvudvärk för att jag berättar om min egna huvudvärk. Det kanske är en dålig bortförklaring,
fast Rasmus kompis huvudvärk är alltid bättre. Den är alltid värre.
Men så kan det vara, bättre eller värre.
Man får ju inte glömma att många människor vill ha den här igenkänningsfaktorn från någon annan. Det man ska passa sig för, det är just att toppa. Det är det. Precis. Däremot att säga, ja, men jag har också huvudvärk, det behöver inte vara fel.
Ja, vad säger du?
Ja, jag tycker att det här är ett oerhört risigt personlighetsdrag.
Som vi har.
Ja, och jag har säkert den också. Det är väldigt svårt att se sig själv, tycker jag. Utan det är som när Jossan beskrev, när man hör sig själv kanske då. Men han verkar ju otroligt tydligt ha inringat det här hos sin flickvän. Och jag tycker att han kanske måste... säga till henne, vet du vad, du har ett drag som är, alltså jag tycker om dig, man får linda in det så här, men varje gång jag berättar någonting, då istället för att bekräfta det så säger du, gör något liknande. Han får helt enkelt förklara det här för henne, för att det kommer hjälpa henne, för alla andra kommer störa sig på henne också resten av livet, och hon tänker nog inte ens på det här, utan det är bara en reflex, oj, nu, då är det min tur att berätta något. Hon måste lära sig hur man gör.
Hon kommer ju försöka klå det, och när han säger det kommer hon ju klå det mot honom.
Ja. Nej, men jag tror att det är jättebra att de är ett par här, för jag tror att det är väldigt vanligt bland människor som lever själva att ha det här draget, för då har man ju ingen som är nära en hela tiden, som faktiskt kan säga ifrån. Så det är väldigt viktigt att han gör som du säger, Thomas.
Men är det inte också ett drag att man inte egentligen är nyfiken på någon annans berättelse, utan man är bara intresserad av att berätta sin berättelse? Den andra är bara en slags språngbräda för sin egen berättelse.
Kan vara i värsta fall.
Visst träffar man ofta sådana personer när man tar resor, till exempel. Oh, man säger att jag var ute och snorkla där borta, det är så fantastiskt. Det är ingenting, du ska snorkla där.
Ja.
Det är mycket bättre.
Det är därför de är så ensamresande.
Det är bäst att visa. Vi hittar en jättefin restaurang med jättebillig mat. Det är ingenting. Du ska gå bort dit.
För om man ska lösa det, tror jag, får man jobba lite grann. Om man vill jobba bort det här, då får man jobba med kölista. Så man får skriva ner. Jag har huvudvärk. Åh, vänta, då får man skriva ner. Då ska jag berätta om min huvudvärk sen. Så får man vänta, så får man ta det i ordning.
En mening till Rasmus. Vad ska han göra, Kjell?
Ja, det är det han ska göra.
Okej. Josefin, en mening, vad ska han göra?
Säga till tjejen.
Säg till tjejen.
Hon får gärna berätta sin historia, men hon måste först bekräfta honom och lyssna klart.
Säg det,
Men tänk om han har tråkiga historier. Det kanske är hans fel.
Kanske.
Så kan det gå.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Vi har betat av en halvtimme av ert favoritprogram Dilemma idag den 27 februari, och vi har en och en halvtimme kvar. Det är två halvlekar. Det är bättre än någonsin idag, lovar vi. Det är Kjell Eriksson i panelen.
Ja, här är jag.
Jag älskar att du säger att det är deras favoritprogram, alltså lyssnarnas.
Ja, det är det.
Du har bara bestämt det.
Jag bestämmer
det. Annars lyssnar de inte.
Nej.
Och det är ni som gör det till deras favoritprogram. Bland annat Josefin Crafoord och Thomas Järvheden också.
Ja, och vi ska göra just det här programmet extra minnesvärt, har vi sagt. Mm. Så att vi får lägga in tillväxel, tror jag.
Precis.
Och när ska det ske då? När som helst?
Ja, men tänk...
Jag tycker vi har börjat ganska bra. Du måste tänka en dramatisk kurva. Vi börjar lite grann soft och sen så ökar vi. Sen kommer crescendo framåt 11 eller någonstans. Bra, hörrni. Vi har ett nytt dilemma som jag ska ta tag i om en stund. Och ni ska ta tag i. Det är Theo, hans mamma. Hon har nyligen vikt ut sig. Är det en EU på den, eller?
Nej, behöver det inte vara.
Nej.
Jo,
Kanske.
Ja, det beror på lite grann hur...
Lika spännande som alkoholfri glögg, lät det alltså. Vi ska ta det till om en stund. Mm. Tio skriver så här: hejsan panelen, jag heter Tio och det som händer är helt nytt för mig och min familj. Min mamma är 44 år gammal och har nyligen vikt ut sig i en tidning. Bilderna finns också på nätet. Vi bor i en mindre stad och det har spridit sig bland mina vänner att det finns bilder på morsan. Några av bilderna är tagna bland folk. Det innebär att mamma har varit bland okända människor i utmanande kläder. På några av bilderna är hon helt naken. Mitt dilemma är att det snackas en hel del. Ni undrar kanske vad resten av familjen tycker. Det är väldigt blandat, men ingen är direkt negativ. Jag tycker att det känns väldigt jobbigt, men vet inte vad jag ska göra. Borde jag förklara för min mamma att jag tycker det är väldigt jobbigt och att jag helst vill att hon ska försöka ta bort bilderna av henne själv på nätet? Eller ska jag låtsas vara stolt som alla andra? Undrar Theo. Vad säger Jossan?
Ja, jag sitter här och funderar. Jag kan ju känna att såna här saker har så otroligt mycket med exakt hur bilden ser ut att göra. Det är väldigt stor skillnad på naket och naket.
Mm.
Det finns fotografer och konstnärer som tar nakenbilder som är fantastiska. Och nu när jag har hört hela brevet så, då känner jag lite så här, nej. Hon ville göra det här, 44 år, då är man ingen dum fjortis som gör det för att bli känd eller något.
Det utan tycker det här... man när man själv är 40 någonting, men om Theo är liksom, jag vet inte gammal han är.
Nej, men jag förstår honom. Jag vill inte på något vis säga att det här är något han bara ska rycka på axlarna för och bara låtsas som han skriver, tycka att det är coolt eller så. Utan jag kan förstå honom, men samtidigt, det här är hans mammas beslut. Hon har tagit de här bilderna. Och de flesta verkar nöjda och glada. Jag hoppas att de är vackra, fina bilder.
Var går gränsen då? 54?
Jag tycker inte det är en så stor grej. Nej, åldern har ingen betydelse. Alltså,
84?
Ja, 98. Alltså, det spelar ingen roll.
Mm.
Det
är, bland folk?
Ja, men det, vadå? Det kanske är en skitcool bild. Alltså, jag tycker inte det är så... Nej, jag tycker inte det. Jag känner mer och mer att jag vill se bilden och jag tror att de är coola. Jag vill
skruva på sig när du rullar upp det till 98. Vad säger jag?
Jag säger så här, jag tycker att det är absolut coolare om han går med rak rygg och tycker liksom, om någon kommenterar, ja vadå, morsan är het, det är liksom, vad ska jag göra, än att gå och skämmas. Även om han skäms på insidan så tycker inte jag att han ska liksom stå och sparka i gruset och säga, ja nej, det är lite pinigt, utan nej, ha rak rygg och var stolt. Bilder från nätet, det kommer jag, alltså det går inte att ta bort i alla fall.
Nej.
Det finns väldigt många bilder på nätet.
Ja, nej, han får vara nöjd. Han tänker att hans morsa är typ som, vad heter hon, filmstjärnan här, hon som Demi Moore, typ så.
Demi Moore. Ja. Mm. Hon kanske inte är det, hon kanske är mer som Melissa McCarthy.
Men det spelar väl ingen roll hur man är.
Theo skäms ju. Vi måste ta hans brev på allvar.
Det behöver han inte göra, kan jag säga.
Nej, okej. Okay. Kjell Eriksson, har din morsa vikt ut sig?
Nej, det är inte än.
Nej.
Jo, jag har en bild här.
Har du? Mm. Spännande. Nej, men det här är väldigt olyckligt tycker jag, för att det går ju inte att backa.
Nej.
Det går inte att backa riktigt här, utan det är kört. Men däremot så får vi istället då försöka lära de andra morsorna som ändå inte har vikt ut sig att det faktiskt, barnet borde ha vetorätt på själva dörren här, så att säga.
Okej, hur menar du?
Det här är ju porten som visas där man själv kom ut en gång i tiden. Och den bestämmer man över, så tänker jag.
Tror du att det är sådana bilder?
Men vadå, tycker du att du bestämmer över din mammas mutti?
Men vet du vad? Alltså, det här han är kanske just, blev kejsarsnittad och då är det okej att visa snippan.
Nej, jag tycker det här är själva pärleporten.
Men då var inte den dörren, menar jag.
Pärleporten ska inte visas på det här sättet. Jag tycker inte. Så att jag tycker att alla morsor ska tänka efter det här. Ja, de ska tänka efter här innan.
Vilket sexigt ord. För att ta det på pärleporten.
Det är ju som en dörr, en ingång, en port.
Det är fint hur du beskriver det, men just därför tycker jag att det är helt okej att visa upp pärleporten. Jag tycker den ska visas desto mer.
Det kan man ju tycka.
Nej, men vad skulle du säga om dina barn? Skulle du inte lyssna på dem, menar du? Alltså att du skulle...
Och fortsätta göra det om de hade jättejobbigt. Nu kan vi säga, kanske gissa att det är bilder som hon har tagit innan han blev till, kanske. Men om det är så att hon har tagit bilderna och håller på att ta bilder hela tiden.
Jag kan säga att det finns konstnärer och fotografer som skulle kunna höra av sig till mig och säga jag vill fota dig naken och jag hade ställt upp direkt.
Men hade du inte frågat familjen?
Fråga barnen? Nej, här är du.
Nej. Men hade du visat pärleporten?
Ja, kanske inte liksom inifrån stängda. Och ut, men
inifrån och ut, vad ska kameramannen sitta? Nej, alltså, då ser man ju ingenting.
Nej, men jag menar, vad jag försöker säga är att
man ser bara, det är som att titta igen med en kikare bara.
Du hade väl gjort det smakfullt, det är vad du försöker säga.
Nej, men det är det jag vill hävda, att det finns väldigt vackra nakenbilder och finns också såklart förskräckliga. Och,
det är en smaksak.
Ja.
Mm. Och vi tycker att han ska vara stolt. Är det utom
Kjell? Men det tycker jag, man måste ändå
men han har
gå framåt och gå vidare, men han har rätt till den här porten.
Nej, men jag tycker det är ju hans mamma. Det låter jättenäst.
Det är hans utgång till världen.
Nu börjar jag ana till det här programmet som blir minnesvärt.
Så någonting har hänt.
Nu säger jag tack för kaffet. Jag blåser av den här halvleken nu.
Åh nej.
Hejsan, jag heter Sandra. Jag har varit ihop med min kille i ungefär ett halvår. Han är i 30-årsåldern och jag är 24. Jag har fått reda på omväg att han har varit gift tidigare. Men han har inte berättat något för mig. Jag vet inte varför han inte har sagt något till mig. Jag har inte haft något riktigt seriöst förhållande tidigare, men jag tycker att det är konstigt att han inte berättar en sån här sak. Vi har pratat löst om gamla förhållanden, så det är inte så konstigt att han inte har nämnt något. Borde jag ta upp det här med honom eller... Så det är konstigt att han inte har nämnt något. Borde jag ta upp det här med honom eller ska jag vänta tills han är redo, undrar Sandra. Vad tycker Kjell Eriksson?
Det här är lite konstigt, tycker jag, att han inte har sagt det, om de har tagit upp det. För det här är ju en sån här grej som i ett förhållande med två möts från förr, eller som haft någon historia bakom, att man kanske någon gång till slut närmar sig den här frågan. Oj, vilka har du legat med? Berätta.
Är det ändå 6 månader tillsammans?
Ja, så jag tycker det här är faktiskt väldigt konstigt. Mm. Så jag tycker att hon faktiskt kan nämna det här och ta upp det här, det tycker jag. Men jag tror inte att det kommer att vara lätt. Det kommer att bli infekterat och det kommer att bli känsligt. För det är ju någonting som är känsligt här. Men jag tror inte att hon behöver vara rädd för att det skulle vara någonting som hotar. För förmodligen är det så känsligt så att han vill ha det avklarat och borta ur världen. Mm. Att det är nog inget hot så mot hennes...
Han vill inte ha följdfrågor. Vad säger du, Josefin Kaffer?
Jag funderar på varför vill man hålla en sån sak hemlig, tänker jag.
Därför att det kanske var destruktivt. Därför kanske han skäms över det. Kanske det var någon speciell person som han inte vill berätta om. Det finns ganska många anledningar.
Det var många förslag där i och för sig. Jag tror att han skulle må bra av att vädra detta, vad det än är. Och, så jag tycker definitivt att hon ska ta upp det och be honom berätta och säga att hon, och då också säga innan att jag kommer inte döma dig vad det här än handlar om det nu är så att det är känsligt.
Uppenbarligen är det den. Hon kanske gick bort till och med. Det vet man inte.
Precis.
Vad säger Thomas Järven?
Ja, jag kan säga så här. Om hon tycker det känns obehagligt att ta upp det nu så är det ju ingenting mot hur obehagligt det kommer vara om 4 år eller när de ska gifta sig, om det kommer fram. Så det är bättre att ta det här jobbiga nu än sen.
Obehaget växer med tiden.
Ja, jag tror det. Det blir bara ännu mer konstigt ju längre tiden går.
Hur tar man upp en sån grej då? Liksom, utan att man klampar in med stövlarna på dem.
Tjena, har du varit gift eller?
Men man kan väl säga du.
Men stod det i brevet hur hon hade fått reda på det?
Vi omväga.
Men då får hon låtsas att det är färskt, eller hur? Hon säger bara, hej du, jag fick höra av Josefin att du hade varit gift.
Det är rimligt att säga.
Stämmer det?
Men hon kan ju sätta...
Man måste kolla om det stämmer.
Ja, men det måste man göra.
Så hon ska ta upp det helt enkelt rakt upp och ner därför att obehaget växer med tiden.
Men jag tror en liten tanke när hon tar upp det, hur hon tar upp det. Alltså hur man närmar sig, om man säger det liksom lite aggressivt eller man börjar lite mjukt så. Det får hon välja själv. Att jag tycker ingenting är fel. Man kan vara hård också. Men hon får tänka där att någonting ligger och lurar här.
Var rak men fin känsla.
Och öppet sinne.
Tack.
Skicka in ditt dilemma. Dilemma@mixmegapol.se.
Vi sa ju det till panelen att vi ska göra programmet idag så bra så att folk ska veta vad de var när de hörde det här programmet.
I 30 år. Och vad de hade på sig också.
Vad de hade på sig?
Ja,
det kommer man ju aldrig ihåg, eller? Kommer du ihåg vad du hade på dig?
Nej, det gör man
på Palmemordet.
Typ.
Vad hade du på dig?
Negligé.
Negligé, jag var 11 år.
Ja, pervo. Pervo. Gå omkring med negligé när du är 11 år.
Din tanke är faktiskt pervers. Herregud, jag hade en t-shirt.
Jag hade kalsonger på mig. Mm. Det brukar jag oftast ha.
Ni hör ju hur det kan gå när de sätter igång den här panelen. Eriksson, Crafoord och Järveden. Och Veronikas brev ska vi strax bearbeta. Hon har råkat bli gravid med en kille som hon verkligen inte gillar, detta med stund. Hejsan, Dilemma. Panelen heter Veronica. Jag blev oplanerat gravid med en kille som jag ångrar att jag var med. Det är inte min typ av kille och jag hade inte planerat att höra av mig till honom efter att vi sågs. Men nu råkade jag bli gravid. Han är väldigt intresserad av mig och hör av sig väldigt mycket. Jag är rädd för att om jag kommer att berätta så kommer det här se ut som ge honom en anledning att fortsätta träffas. Till saken hör att jag inte är pur ung. Jag har länge velat ha barn och har till och med tittat på att åka till Danmark för att inseminera mig. Så egentligen skulle jag vilja behålla barnet utan hans vetskap. Men det känns ändå fel och på ett sätt känns det som om han förtjänar att veta. Vad ska jag göra? Borde jag försöka behålla barnet utan hans vetskap? Vad säger Järveden?
Nej, jag tycker hon ska behålla barnet med hans vetskap.
Okej.
Okay. Ja, alltså alternativet...
Han kommer ju ställa krav då på att vara med henne och då hon kommer inte...
Nej, men han kan ställa krav på att vara delaktig i barnets uppväxt. Och det tycker jag barnet har rätt till också. Det är, jag tycker det här är en bättre lösning för hennes barn än att bli inseminerad i Danmark. För då får ju barnet ingen pappa liksom.
Inseminerad i Danmark är det ju inte aktuellt nu när hon är gravid.
Nej, men jag menar den lösningen som man funderat på, då blir ju barnet faderslöst. Nu får den ändå en pappa också som bonus. Det jobbiga är att hon måste berätta för honom och han kanske inte blir så nöjd av den här karen. Men jag tycker att det är fördelen överväger.
Crafoord?
Jag tycker det är jättesvårt. Jag sitter och väger mellan abort eller behålla barnet och informera då naturligtvis.
Det här
killen.
Kan vara hennes sista chans, säger hon med Aron lite grann. Hon är inte purung längre.
Nej. Och nej.
Hon har längtat efter
barn. Hon gillar
barn.
Ju inte den här killen. Jag skulle lite vilja veta vad det är hon inte gillar med killen. För det är ju självklart att hon måste vara jättetydlig och säga, du, jag vill inte vara ihop med dig. Nej. Du och jag har ingen framtid ihop. Men nu råkar jag vara gravid. Vad säger du om det här? För att han...
De kommer ju ha en framtid ihop.
Ja, de kommer ju ha en framtid tydlig. Men de kommer inte leva ihop. De behöver inte... Och det kan vara rätt skönt att det finns en pappa med i bilden som kan avlasta ibland och sådär. Så jag är lite inne på att hon kanske ändå ska behålla barnet. Men verkligen var då såklart väldigt tydlig med att det inte kommer vara någon... Liksom, det här kommer ju inte binda de två till varann mer än att de är mamma och pappa till barnet. Och sen kanske han ändå säger, men då vill inte jag ha med barnet att göra. Nej, men då kan hon...
Det kan ju vara så att han säger så.
Men han kommer ju säkert ångra sig när barnet väl finns där, tror jag. Så att...
Hon tänker ju att han kommer och vill ställa krav och vill ha barnet varannan vecka.
Jo, men det är inte så himla dumt.
Det är så.
Ja, och det kan ju vara, det är bara nice.
Vad säger Kjell Eriksson?
Ja, hon får absolut inte säga utan vetskap, det vill jag inte ens höra. För nej, han måste tala taskigt. Om det. Det måste hon, hur hon än gör. Nej, men det tycker jag är...
Alltså hon måste inte det.
Tycker du moraliskt sett, men enligt lag behöver hon inte göra det.
Jag känner som fick veta att han var pappa efter om det var 8 eller 9 år. Liksom. Och det är ju inte, det där är ju inte särskilt bra. Och det är ju inte bra för barnet heller. Sen, lite intresserat, precis som du säger Josefin, det här, vad är det som gör att hon inte gillar honom? Tänk om det är så att hon också står, hon står i en någon slags, vad heter det, nytt kapitel i livet som innebär att de egenskaperna som hon inte gillar hos honom, det kanske är liksom helt andra referenser från det unga livet, men när han kanske är en skitbra farsa.
Exakt.
Så hon kanske skulle försöka tänka in honom i ett annat sammanhang. Det kan vara så att hon inte riktigt har kommit över den här tröskeln att livet är lite annorlunda på ålderns höst.
Man vill ju tro att det ska vara bra. Alltså, jag tänker också så. Jag tänker fan, det här kan ju fan mynna ut i något riktigt bra.
Det kanske är barnet som gör att de finner varandra.
Ja, fast de kanske kommer finna varandra vänskap. Men hon kommer ju aldrig vilja bli ihop med honom. Problemet är att han är kär i henne. Och det är ju
lite jobbigt. Han är intresserad av den kära. Okej.
Han kanske inte är så intresserad. Det är ju bara bra i så fall.
Men börja med att berätta för honom om förutsättningarna. Och så ser hon utifrån hur han svarar. Det är därifrån får hon ta sitt beslut sen.
Är hon egoist?
Absolut inte. Det tycker jag. Varför
om
skulle
hon inte
vara
berätta?
Ja, det är hon. Om hon inte berättar. Men hon har ett alternativ fortfarande. Och det är faktiskt att göra abort och så åka till Danmark. Hon behöver inte ens åka till Danmark längre. Det har blivit lagligt i Sverige.
Okej. Okay.
Men det är något visst med dansk sperma ändå, va?
Ja, Mads Mikkelsen!
Nu vaknade han.
Förlåt, jag satt och tänkte på något helt annat.
Nej, jag vet inte vad du
tänkte. Det var en film jag såg. Berätta, okay. berätta, tycker vi.
Det kan komma fram andra sidor hos den här killen.
Fast alltså, berätta bara om du ska behålla barnet, annars är det ingen idé.
Nej. Precis, tack. Hejsan, jag heter Lina. Min familj var på semester nyligen tillsammans med flera släktingar. Jag kom på min 17-åriga kusin med att sno av min utskrivna medicin. Det är kraftigt smärtstillande som jag får utskrivet för en skada jag har. Jag kom på honom och tog tillbaka medicinen. Problemet är att vi inte bor i samma stad och jag är lite orolig för min kusin. Jag har försökt prata med honom om hur han mår. Men jag känner att jag inte får några ärliga svar. En del av mig hoppas på att det bara var en dum grej han gjorde, men samtidigt så är jag lite orolig. Jag skulle må väldigt dåligt om något hände honom. Det kan ju ha varit ett rop på hjälp till exempel. Borde jag skvallra för hans föräldrar om att han försökte sno starka läkemedel från mig, undrar Lina. Du räcker upp handen, Järveden.
Nej, jag kan inte släppa att tucka pill in i bits. Alltså, det är märkligt att allting passar till dig just nu.
Ah.
Jag vill bara säga att eftersom han är 17 år, jag gillar inte när man skvallrar och har sig, men med 17 år och eventuellt har någon issue som gör att man vill sno folk starka mediciner, ja, då tycker jag att hon ska faktiskt prata med sina föräldrar så att de kan prata med hans föräldrar. Eller åtminstone ta det beslutet tillsammans med henne.
Okej. Okay. Raka besked från Järveden. Vad säger du, Kraft?
Jag håller med. Faktiskt.
Yes! Jag sa något som Jossan.
Ja. Är det för att du inte lyssnade tillräckligt på innehållet i brevet? Eller?
Nej.
Du har ingen egen åsikt i frågan? Eller?
Järvis Pervis, som jag ska börja kalla dig nu. Jag tänker också att hon kan fortsätta höra av sig till kusinen.
Mm.
Och kolla läget. Nu vet inte jag hur mycket hon har jobbat på det, men annars fall får hon nog höra av sig till hans föräldrar. Han är ändå fortfarande minderårig.
Nej. Faktiskt.
Så att... Och det där är läskigt. Läskiga grejer, mediciner, piller, det kan hända saker. Usch, farligt.
Kjell Jäksson, vad säger du?
Ja, jag tycker man behöver inte, alltså skvallra blir ju, alltså om man säger så här, hallå, han inte måste ha piller, han sitter och checkar upp och ner piller. Alltså, det är bättre att man behöver inte säga de grejerna egentligen.
Inte med den rösten framförallt.
Nej. Jag tog pillen i
bitsa. Nej, men jag tänkte för att jag håller med Järvena, men skvaller, det är ju aldrig skönt eller roligt.
Fast det där är ju inte skvaller, nej, det här är inte skvaller. Av omtanke.
Ja, men jag tänker att som ett tips, eftersom vi ändå ska ge någon slags råd här då, så tycker jag att så behöver man inte uttrycka det som har hänt, men man kan uttrycka och hinta om att det är någonting som de måste bevaka och kolla efter. Mm. Man behöver inte liksom säga så här, den här killen har snott från mig, för då kan det bli en helt annan grej. Då blir det ingen lösning på problemet, för då börjar man snacka om, jo, men då blir det så här att han har snott och då har han begått någon slags brott just då, men det här kanske är någonting större, och då behöver man väcka men, frågan nej, för att det är något problem.
Nej, det är klart att det ska vara raka på, där håller jag verkligen inte med.
Men ska,
nej,
ska inte Lina ta upp det med 17-åringen?
Jo, det är också.
Men du tycker inte det, Järveden?
Ja, jag tycker så här, eftersom de är kusiner, det betyder att deras föräldrar är syskon och de är vuxna. Det är däremellan kommunikationen ska ske, tycker jag. Jag tycker att hon ska berätta för sin mamma eller pappa som nu är syskon.
Men det behöver ju inte betyda att hon är 17, hon kanske är 30 liksom. De kan ju vara kusiner och så är hon vuxen.
Ja, jo, det är klart. Jag skulle kunna ringa till min moster nu och prata med henne eftersom vi är vuxna.
Men du var på semester, liksom, har ni aldrig tagit en pilla när ni var i tonåren?
Nej, jag har aldrig snott någons utskrivna medicin och när jag var 17 och bara kört. Har du det?
Nej. Nu är du bak i sån ett valium. Nej?
Nej, men det låter så här, jag tänker alltså worst case scenario.
Jag tycker
att det är viktigt att säga just vad som har hänt, för just för att det handlar om piller. Hade det varit så här att han snodde hennes liksom silverskål på bordet, då hade det varit ett helt annat issue, men nu är det ju någonting, jag menar, det är ju någonting weird här, alltså det är någonting som kan vara farligt.
Om man
det
är rädd för en destruktivitet, att han kanske går in i någon slags tankar på självmord eller att han bara vill droga sig.
Ja, berusa sig på något sätt.
Självmord för att han tar en utskriven
tablett, worst case scenario. Om man har självskadebeteende så kan det ju eskalera till slut.
Om man har det, ja.
Jag tror han bara ville berusa, alltså han ville bli flummig.
Han ville berusa eller så var han bakis eller något sånt där kanske.
Inte bättre att sno hela receptet istället, så går man hämta ut ännu mer.
Han tog bara en tablett.
Vi skulle ju ge tips. Bra.
Jättebra tips. Nej, förlåt. Stryk det.
Okej. Jag tror nog att du har fått tillräckligt med uppslag här, Lina, för att gå vidare med din kusin. Hej Sandilemma-panelen, jag heter Karin. Min man vägrar att göra sig av med saker. Det är som att allt har ett affektionsvärde för honom. Jag försöker hela tiden övertyga honom till att vi måste slänga saker, men han vägrar. Nu börjar garaget bli fullt med flyttkartonger, fyllda med gammalt skräp. Varenda lampa vi någonsin ägt finns där. Till och med en trasig gammal pall. Men han blir helt tvär och vägrar samarbeta när jag frågar vad vi ska med all trasig, med en trasig gammal pall till. Vad ska jag göra? Borde jag slänga saker i smyg och sen bara vänta på att gå över för honom? Vad säger du, Kjell?
Åh, jag tycker det är läskigt. Det känns som att nästan att det är någon anhörig till mig som har skrivit det här brevet. Jag tycker det är skitsvårt att slänga saker.
Ja, men.
Åh, vad svårt det är. Och jag kan stå på soptippen och försöka och liksom försöka blunda när jag slänger saker.
Varför är det så? Är det bra att ha någon gång?
Nej, men jag har så många bevis i mitt liv. Där jag hade exempel, väldigt länge hade jag en tvättlina. Mm. Alltså som var oförpackad. Jag vet inte var den kom ifrån. Men det var en ganska stor sån här klump med tvättlina. Och den låg i ett skåp. Och varje gång jag öppnade skåpet så ramlade den ut. Alltså jag snackar alltså i 10 års tid. Och jag tänkte flera gånger, nu ska jag slänga den här tvättlinan. Men jag gjorde det aldrig. Och sen till slut så bara, nej, men jag kan inte ha en tvättlina och få den i huvudet varenda jäkla dag. Och så slänger den. Och kan du tänka dig, nästa dag så ringer en kompis mig bara, tjena, jag håller på med någon filmgrej. Bara, du har ingen tvättlina här.
Nej, men det, och sen det slänger du ingenting.
Nej, men då blir det, jag bara, det är så att jag hade en igår som jag haft i 10 år. Jag slängde den igår. Och det, ja, blir så, och det är alltid så. Så att jag förstår de människorna som samlar. För att det kan, när som helst så... Mm.
Det är svårt att slänga grejer.
Det är så, ja. Mm. Det är svårt.
Jag hade en period i mitt liv där jag alltid köpte, när jag var bakfull, köpte jag alltid rottingmöbler. För jag tyckte att det var så exotiskt. Och de samlade sig på vinden. Och nu
varje
är det en massa
rotting.
Ja, visst. Det kommer alltid med någon slags rotting.
Men gud, ge dem till mig. Jag älskar,
alltså, jag älskar också rotting.
Jag vill ha rotting på landet.
Men
jag
inte
har liksom
på söndagen, på lördagen.
Nej, men det finns ju något...
Sjukaste jag har hört. Alltså,
ja, men det är ju rotting. Något mysigt. Det så här knirrar och knarrar. Och så har man någon stor blommig kudde i den där fåtöljen. Och så ett så här rottingbord med en glasskiva på. Ja, men det är så mysigt.
Jag gillar också en grej med rotting. Det är något med rotting.
Den här gamla filmen med John Travolta när han får en hjärntumör som gör att han blir ybersmart.
Ja, just det.
Och han är kär i en tjej som gör rottingmöbler, så köper han allihopa så han hela huset är fullt med rottingmöbler. Så ser det ut hemma hos
dig. Det är jag på en lördag morgon.
Men jag har ett boktips här. Det finns fast en bok som heter Rensa i röran. Mm. Som man kan läsa, som är en slags terapibok för hur man ska lära sig att slänga.
Min morbror är gynekolog, han har en bok som heter Rensa i rören. Den kan jag också rekommendera.
Det är också bra. Mm.
Nej, men alltså, om man ska ta det här på lite allvar så vill jag höja ett varningens finger. För det är någonting jäkligt sjukligt med det här samlandet. Och det kan också skapa enorma problem. Min mamma till exempel är ju ganska bra på att samla saker. Nu får jag passa mig lite för vad jag säger här, men... Men hon har ju då, hon har liksom som bodar på sin tomt, alltså, eller som en lång länga med jättemånga dörrar alltså in. Och det är proppfullt av grejer i alla de här, innanför alla de här dörrarna. Och det är allt från gamla kattskinn till gungstolar.
Va? Vänta nu,
till...
kattskinn?
Ja.
Är det skinn från döda katter?
Alltså, ja.
Har hon köpt dem på...
Jag vet inte varför hon har döda kattskinn i en bod. Men alltså, det är så mycket grejer. Och, och så frågar man... För jag har ju minnen av så här olika saker. Ja, men, och hon har ju kvar allting, men hon vet ju inte var det ligger. Och hon är för trött för att orka ta fram det, för allt ligger i en enda röra. Och det blir ju dåligt också. Saker som ligger för länge, det blir sunkigt, det blir fuktskadat eller...
Och det blir fullt på vinden.
Det kommer gamla krypande djur. Alltså, jag tycker att det, man måste lära sig rensa. Om en in, en ut. Så brukar jag tänka.
Jag säger en grej. Mm. Har du en bortsprungen katt? Hör av dig till Josefins mamma. Nej, men jag är ju samlare och jag är precis...
Du hittar inte katten, men skinnet.
Men jag tror att det är det som du var inne på innan. Att den här rädslan att man tror att man kanske kommer ångra sig när man slängt någonting. Mm. Och jag tror att i 19 fall av 20 så kommer man aldrig sakna den här gamla Manchesterbrallan eller den där jävla lampan som man hade 99 och så här. Men det är den där gången, en gång av 20, som man tänker, fan, där, nu är det ju trendigt igen med Manchesterbrallan. Så har man slängt. Det är det man är rädd för. Men det är inte värt att ha ett helt garage fullt för det. Tjacka nya brallor den gången,
ja,
det händer.
Och sen är det så här, om du har sparat de där Manchesterbrallorna, då har du ett minne av dem. Men sen när du tar fram dem, då är det ändå fel. Det är nog fel på storleken, längden, liksom hur de är sydda. Så att,
och man slänger dem av en anledning.
Ja, och jag har ett supertips här som jag måste få komma med. Mm. Och det är att hyra ett förråd och så bara in med massa skit där av hans grejer. Och sen säger hon så här, okej, nu har jag rensat. Nu får du gå in där och så säga vad du saknar. De grejerna du saknar får du tillbaka. Resten slänger jag. Det är skitbra.
Okej.
Tur att han gillar att spara saker. Annars skulle han slänga ut frugan efter en sån där grej, tror jag.
Vadå? Det är
jo,
perfekt.
Jag skulle bli jätteledsen om någon bara, jag har rensat i garaget, kolla vad mycket plats.
Ja, det gör man inte.
Gissa vad du har kvar.
Fast liksom. Allt var väl kvar i förrådet.
Du kan inte låta någon annan rensa din skit.
Nej, det går inte. Nej.
Nej, men alltså allt finns ju kvar. Som sagt, han får tillbaka det han saknar.
Nej,
men,
det är alltså, kränkande alltså.
Nej, det är toppen.
Skulle hon slänga sin killes saker i smyg och sen bara vänta på att gå över? Vad säger du? Kort,
kort tycker jag så här. Hon får ge honom ett ultimatum. Antingen så slänger han grejer eller så får han hyra och bekosta ett förråd. Ett Shoreguard-förråd eller vad fan det heter. Och sen så får han flytta grejerna dit.
Tack. Jossan.
Han har problem så hon måste hjälpa honom och det gör hon genom att hyra det här andra förrådet. Hjälpa honom att rensa. Kanske rent av rensa utan hans vetskap.
Och kort sen
så, ja, nej men jag kände att jag hade som...
Ja.
Bra lösning.
Jag har ett kort svar. Börja stapla på höjden, för det finns oftast luft där uppe.
Okay.
Fyll på.
Nej,
jo, men det är
vi är fortfarande
grejer.
Överens. Okej, okay, vi kommer inte längre.
Sätt det där programmet. Det dör ju djur under de här grejerna.
Ska du säga, men...
Ja, platta
katter. Släkt som har kattskinn hemma. Okej, okay, vi går vidare med Rickards brev. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Rickard. När jag var på gymmet för några veckor sedan hände något konstigt. Jag hade tränat färdigt och var helt slut. In i det trånga omklädningsrummet sätter sig en kille bredvid mig och öppnar en burk. En äcklig stank slog emot mig. Killen sitter och äter någon sorts stinkande fisk på burk. Jag blev kräkfärdig av lukten. Jag överlevde som tur var, men den här killen har någon slags rutin av att äta makrill i tomatsås efter att han har gymmat. Och det luktar för jävligt i omklädningsrummet. Jag sa åt honom att det inte är okej, men han fortsätter. Jag tycker att det är min plikt som medmänniska att stoppa ett sånt sjukt beteende som att äta fisk i omklädningsrummet. Min fru tycker inte att jag ska lägga mig i och att alla människor får vara olika. Visst, människor får vara olika, men stinkande fisk i gymmet, där går gränsen. Visst måste man stoppa sånt här. Min fråga är nu, borde jag ange den här fiskmissbrukaren till gympapersonalen så att vi får något slut på de här galenskaperna? Eller gympersonalen kan man ta. Vad säger ni? Ska han gola på fiskkillen?
Ja, alltså definitivt. Och säga till igen, det här är ingen jävla matsal, jävla idiot. Alltså jag tycker verkligen man ska... Jag hatar när folk gör äckliga grejer i gymmet. Omklädningsrum.
Men det luktar ju äckligt i omklädningsrum ändå.
Ja, men alltså, jag gick in i bastun häromdagen. Då är det en brud som har tagit in sina svettiga träningskläder och hängt upp in i bastun. Så det luktar.
Ja, hon
och
torkar
ingen
i bastun.
Säger någonting. Mm. Helt sjukt.
Ja, men det är ju ändå, det här är ju liksom, ja, det är ändå kroppsdofter liksom,
det
som
har
omklädningsrummet alltså, till och så... träna.
Ja,
det här är ju makrill.
Ja, men det
är jag tänker om det är någon som torkar fisk i bastun, då får man ju säga till om det hänger liksom djur i bastun. Nej, men jag tänkte det är äckligt. Att vi håller på att torka fisk här till jul.
Men folk sitter ofta och käkar i bastun. Det är skitäckligt.
Jag tycker
jag säga till.
Ja, jag känner igen nästan det här. Har jag haft någon kompis som käkar makrill och just den tomatsås, det är som kattmat alltså.
Det är
skitäckligt, det borde förbjudas, det borde inte få säljas
som jäst,
det är riktigt äckligt. Men däremot, det är inte det äckligaste doften, så att han har ju chansen här att faktiskt då öppna en annan burk bredvid, han kan ju komma med andra dofter.
Lutfisk.
Surströmming
till exempel, ja. Eller bara släppa sig.
Vad säger du? Ta på frisk luft då? Eller?
Ja, eller för att liksom... Eller så tar han och köper... Han kan köpa en stor lax. Det går ju att köpa en hel sån här lax. Och köra ner, lägga den i hans väska.
Mm.
Så att han glömmer bort den till nästa veckas träning.
Väldigt mycket jobb. Alltså det är ju lättare att säga till gympersonal. Vad säger du, Gavino?
I det här fallet så tänker jag vara den toleranta. Jag tänker vara Liberalernas ungdomsförbund och säga inte bara att man ska få...
Ligga med döda och sina fiskar.
Nej, jag tycker han ska... Låt killen vara. Hur lång tid är du i omklädningsrummet efter träningen? Man sitter inte där och pustar i en halvtimme. Då har man ju problem. Då går man in i duschen och duschar, eller så går han in i bastun och kläm på sig. Och hur ofta kommer han byta om exakt samtidigt som den här fiskkillen? Låt han vara. Han är äcklig, ja, men ditt problem är så litet, så låt det vara, tycker jag.
Ja, alltså, omklädningsrum när folk har svettats, det luktar ju illa. Alltså, det luktar ju kropp. Det är ju inte gott.
Och han kan gå till en obducent och be att få en sån här salva som han har under näsan när han obducerar folk. Och så gör han liksom väldigt tydligt då här. Nu tar jag på mig den här obducentsalvan här för din äckliga fisk. Och sen så
sända signalen. Hade jag varit han så hade jag ställt mig och klippt pungen precis där han sitter och käkar sin äckliga fisk. Liksom.
Klippt pungen?
Menar du själva håret ansatt. Eller menar du själva... Ah, okej. Okay.
Okej, okay. Alltså, inte klippt av den.
Nej, inte klippt av pungen, det tror jag är ganska ont. Men om man ska ansa lite grann så där, så att det kommer lite...
Var försiktig för att...
Men, i om hans makrill.
Ja, men om man... väldigt nära. Så gör något riktigt äckligt, kroppsligt nära. Mm.
Jag tror mer att du skulle klippa honom i pungen när han äter makrill. Och då är risken att han...
Ska han säga till gympersonal eller nej?
Jag tycker han ska säga till alla. Han ska demonstrera upp med ett plakat. Det här makrill, förbjud makrill.
Ska han säga till gympersonal eller nej? Ja.
Nej, tycker jag inte.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Nämen, det där var ju Adele och Hello. Och varför säger jag nämen? Jo, för att det var sista låten idag.
Va?
Nej. Ingen aning om.
Är det kört?
Det gick så fort allting.
Men riktigt bra dilemman idag.
Ja, jag tycker det. Vi sa ju tidigare idag när vi började programmet att vi skulle göra programmet så bra att folk skulle komma ihåg vad de var när de hörde det programmet om 30 år. Och vad de gjorde. Ja.
Och mina hjälp på traven, ofta så är man framför radioapparaten, så det är bara som ett tips ifall det ska
precis. Ihåg,
Men om du kommer ihåg det nu om 30 år, maila in till dilemma@mixmegapol.se om 30 år och berätta vad du var när du hörde det här programmet.
Ska de mejla till dig så får du mejla till någon slags äldreboende.
Nej, till det här programmet. Vi sitter väl kvar om 30 år, eller ska du gå i pension?
Alltså, jag vill verkligen veta hur det går för tjejen som är gravid också. Jag är jättenyfiken på en uppföljning där.
Det är jättebra. Om ni
vill skriva hur det gick.
Hur gick det för er där ute som skrev breven? Skriv in och berätta hur det gick sen om ni fick hjälp av panelens råd. Hörde ni, det var ju trevligt det här. Vi hörs igen imorgon, som vanligt. Klockan 8 är det repriser fram till klockan 9. Då är det skarpläge igen. Nu är det dags för Äntligen lördag med Tony Irvin och Elin Lindberg. Vi hörs som sagt igen imorgon klockan 9. Hej då!
Hej då! Tjenixen!